Tack. Tack Jesus att vi får lovsjunga dig ikväll. Tack att det alltid finns en ljuvlig anledning till att göra det. För du är obeskrivbar och fantastisk. Och nu ber jag Herre att du skulle fortsätta att dela vår gemenskap. Jag ber att du genom din ande skulle tala på många olika sätt. Jag ber att du ska fortsätta röra vid människor såväl till kropp som till ande och själ. Herre, låt oss få en fortsättning på kvällen där vi får må gott. Där vi får känna att vi får hämta inspiration och kraft. Något att ta med rakt ut i vårt vardagsliv. Jag ber Herre, var oss nära. I Jesu namn. Amen. Amen. Roligt att skåda ut över denna vackra bukett av människor. Olika åldrar. Olika kön. Olika förmågor. En del duktiga, andra ännu duktigare. Fantastiskt roligt att få vara i Södertälje. Har varit hela eftermiddagen och dagen på Tom Tits. Så jag vet vad jag kan och kanske borde kunna. Konstatera att barnen är bra mycket rappare i det mesta. Utom vikt. Och så vidare. Jag funderar lite så här med jämna mellanrum. Hur jag ska presentera mig som människa. Jag vet inte om du har det här problemet. Men jag har det rätt vad det är. För när man kommer i nya miljöer, när man möter nya människor, så kommer ju alltid den där frågan, och vad gör du? Vad är du? Och då är det inte att de vill veta om jag är man eller kvinna, utan de vill oftast veta vad jag gör. Och det där är lite bekymmersamt ibland, tycker jag. För när jag säger rakt ut spontant och ärligt och glatt att jag är pastor, så får det ibland den där märkliga effekten att folk liksom, se det är jag. All spontanitet försvinner, de börjar ändra om språket och nästa fråga kommer inte alls så där naturligt. Och ibland så känns det där så orättvist, för jag vill också komma in och lära känna och umgås på lika villkor ibland med andra människor. Så jag funderar på hur skulle jag kunna presentera mig på ett annat sätt utan att ljuga, utan att tänja för mycket på sanningen. Och jag har ett par alternativ. Min fru är lärare och det låter alltid så där charmigt att kunna säga, ja, jag är lärare. Jaha, så var intressant. Så jag, det har jag prövat. Det skulle ju faktiskt kunna fungera, för jag undervisar ju rätt så mycket. Men så har jag kommit på ett ännu bättre. Det är fantastiskt bra. Och inte nog med det. Det fyller atmosfären med ett visst mått av spänning och intresse. Så nästa gång någon frågar mig på en 50-årsfest med grannarna vad jag gör. Nu vet ju de vad jag gör, men om det är nya grannar. Så har jag kommit på att jag ska säga, jag är konstnär. Och sen en liten underfundig blick av kulturellt skimmer. Jag är konstnär. Då skapar det ett visst intresse, ett visst, jaha, vad målar du? Då är man genast inne på de här fantastiska tankebanorna som en pastor har. Det obeskrivbara. Det som du bara drömmer om som något vackert. Och jag har massor med funderingar på hur jag skulle kunna spinna rakt in i ett fantastiskt samtal. Konstnär. Och det är ju sant. För hela mitt arbete går ut på en sak. Att måla Kristus. Sån som han är. Visst är det en bra beskrivning? Pastor Mats Sernholm, det passar er bättre. Halvstrikt med en liten krage. Så ni vet vad ni har mig. Men jag tänker som så här ibland också. Man jobbar så stenhårt som kristen på att smälta in i miljön. Att vara som de flesta andra. Men så kom jag till insikten för ett tag sedan att det är ju helt fel miljö då. Alltså att ha en relation med Jesus Kristus för att smälta in, det är fel från början. Man har inte en relation med Jesus Kristus för att man vill smälta in och vara som alla andra. Man har en relation med Jesus för man har funnit någonting hos honom som inte finns någon annanstans. Och det där, det ställer till det med jämna mellanrum. Och det är nog så här att man får acceptera att som kristen så blir det ett visst förundrat uttryck när man presenterar på allvar vem man är och vad man tror. För Jesus går inte att få in i en form. Han är obeskrivbar och han gör ständigt det där som du och jag kanske skulle vänta lite med för att vi vill smälta in. Jag slår upp min bibel och jag läser i Lukas evangeliet där det målas upp en bild av Jesus Kristus som inte riktigt harmonierar med de där tankarna jag har att bli en i mängden. Om vi leker lite med tanken att du en helt vanlig vardag skulle få förmånen att gå där synligt med Jesus Kristus med en längtan av att inte vara så synlig, då får vi problem på en gång. Jag läser i Lukas evangeliet hur en man helt plötsligt kommer fram till Jesus och du står precis bredvid. Han kastar sig ner på marken och du känner hur det börjar pirra lite obehagligt för det blir ju en scen på torget. Men mannen ligger där full av spetälska. Med bedjande ögon tittar han upp på Jesus Kristus och så säger han: vill du så kan du förändra mitt liv så att jag blir ren. Du är fullt upptagen med att titta hur många som just tittar på er just nu. För det ligger en kar där på golvet. Men Jesus, han bryr sig aldrig om det. Omgivningen på det sättet. Han tittar på mannen och med förundran i tonen säger han: om jag kan. Om jag vill. Det är klart jag vill. Bli ren. Och mannen reser sig upp, spetälskan är borta, huden har spänst och lyster och han jublar när han springer därifrån. Att vandra tillsammans med Jesus innebär en viss risk att uppmärksamheten faller just på dig och mig. För Jesus drar blickarna till sig. En helt vanlig sabbat i gudstjänsten så sitter du där tillsammans med Jesus. Och du vet att många har speciella åsikter om hur man ska föra sig i kyrkan. Och du känner att det vore så skönt att bara få sitta där i lugn och ro utan några övertoner. Allt ska gå precis som planerat. Du bara får vara i fred. Men så ser du hur det börjar krypa i mästaren Jesus. Och du börjar ana att nu är det något nytt på gång. Och du ser mycket riktigt att tvärs över rummet så sitter en man med en totalt förvriden högerhand. Du vet polariseringen i samlingen. Du vet att det sitter de som är ute efter någonting för att sätta dit Jesus för. Och du vet att det kommer bli en liten konflikt. Och du tänker: inte nu Jesus. Imorgon. Det är sabbat. Men se Jesus. Han bryr sig inte om vilken dag det är. Han bryr sig inte om vilka åskådare som finns. Han ser mannen med en förtvinad hand. I det sjätte kapitlet. Och han säger till mannen: kom. Mannen reser sig upp. Och det blir spänt i atmosfären. Sen riktar han blicken mot de där som han vet sitter och tänker. Och så ställer han den kluriga frågan: hörni, vad tycker ni? Är det rätt att göra honom frisk idag? Eller ska vi låta bli? Sen vänder han sig till mannen och så säger han: frisk. Mannens hand berörs av Guds helighet och han kan börja röra den på nytt igen. Ryktet om Jesus sprider sig som en löpeld. Människor börjar tala om denna märkliga man som faktiskt gör det oväntade ständigt och jämnt. Och en längtan föds hos människor som hör budskapet. Helt plötsligt så står du där med Jesus i Nain. Och det där händer som ofta händer i alla samhällen. Ett begravningståg drar förbi. Du ställer dig i vördnad och tittar på de sörjande som går förbi. Men snart ser du också hur mästaren bredvid bli berörd. Tårar börjar falla från hans kinder också. Och du hinner tänka tanken, nej, inte nu. Men det är för sent. För han är redan på väg fram mot begravningsföljet. Han får det att stanna och återigen är alla blickar fästa på honom. Och nu står han framme vid den döde pojken vars mor står tätt bakom och gråter hjärtligt. Jesus gråter också och han tittar på modern och han tittar på pojken och han säger vakna. Och pojken reser sig upp i sittande ställning på båren, lägger bena över kanten och börjar att tala. Uppståndelsen är total. Förvirringen är ännu större, men några höjer rösten och det blir en lovsång utan dess like. Återigen, blickarna är fästa på Jesus. Han gör det oväntade, det övernaturliga och det mest fantastiska. En dag med Jesus blir inte den andra lik. Om du har tänkt dig att leva ett liv tillsammans med Jesus för att smälta in och bli osynlig i den stora grå massan, så är det fel grund. För risken är att du gång på gång kommer att hamna i blickfånget för att du bekänner dig till just Jesus Kristus. Och det går inte att förändra. För det ligger en sån laddning i det namnet. Så att tankarna far iväg omedelbart och du får svara på frågan. Tror du verkligen på det som sägs om honom? Det räcker att bara släppa det lite försynt runt fikabordet på jobbet. Pröva ska du få se. Det har en förunderlig effekt. Att bara nämna Jesus från Bibeln. Och det drar igång. Det här ryktet har spridit sig genom tid och rum ända in i vårt sammanhang. Och det har samma effekt. Människor dras till den här personligheten, Jesus Kristus. Och ju mer man talar om det, ju fler människor blir intresserade. Och då brukar jag ställa mig den här frågan. Hur kommer det sig att så få människor är intresserade av våra kyrkor? Är det för att ryktet handlar om någonting annat än just Jesus? Är det så att vi kommunicerar någonting annat utifrån våra kyrkor som har med någonting helt annat att göra än just Jesus Kristus? För när jag läser min bibel så ser jag att just budskapet om Jesus Kristus alltid har skapat nyfikenhet och förundran och längtan hos människor. Och man har börjat sträva efter att åtminstone få en blick av honom. Nu skulle jag vilja läsa en text. En favorittext i mitt liv. Den är så tacksam. Och den fungerar i alla lägen. Allra bäst på söndagsskolan. När man får härja fritt. Här är vi lite mer vårdade. Men lyssna. Den är så fascinerande. 19 kapitlet. Han kom in i Jeriko, Jesus alltså. Och gick genom staden. Och där fanns en man som hette Sakaios. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, skynda dig ner Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren. Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jag ställer mig frågan utifrån denna text: hur många människor i vårt land är i Sakaios ställning? Det vill säga, på ett eller annat sätt har man nåtts av budskapet om Jesus Kristus via tv, genom skola eller via något vittnesbörd. Och man har fått en längtan inombords som bultar, som gör att man söker i de mest märkliga sammanhang. För man tänker, kanske jag skulle finna honom här. Hur många människor är som Sakaios i den sitsen att man egentligen skulle kunna göra vad som helst för att få en liten titt av honom? Sakaios var ju en människa precis som du och jag. Men ryktet hade nått honom och han kommer till den punkt där han vet att Jesus kommer att gå fram. Men hela den här texten andas en sån tragik. En människa som har fått tag på någonting som driver honom till en plats där mötet med Jesus Kristus ska bli verkligt. Men han väl kommer dit så konstaterar han bara en sak. Och lyssna nu. Han är för kort. Av alla ting på jorden så är han för kort. Om han ändå hade varit mördare. Om han ändå hade varit någonting förfärligt. Men karln är för kort. Har ni hört så tragiskt? Men längtan är så stor att han tittar desperat runt omkring. För han vill åtminstone på distans få en liten blick. En liten skymt av Jesus Kristus. Den märkliga man. Så han kryper upp i ett träd. Och du och jag, vi har läst texten så många gånger så vi reflekterar knappt över vad han gör. Men en vuxen kar i denna miljö som klättrar upp på en huvudgata där i ett träd och låter de håriga benen dingla ner genom lövverket. Det är ungefär som om kommunfullmäktige i Södertälje skulle sätta sig på en skylt här ute, kavla upp byxorna och alla barnen står och skrattar och fnissar. Och han säger bara, shh! Låtsas som inget. Där sitter han. Vänder på lövverket lite för att göra plats så han har fullt synfält. Men jag tror att någonstans där inne så är det en sorg i Sakaios hjärta. Han hade nog hemskt gärna velat möta Jesus för att få ställa några frågor. Men nu är han för kort. Så han får nöja sig med att titta på distans. Och jag tänker så här. Hur många människor resonerar likadant i och utanför kyrkan? Hur många människor sitter och tittar när vi går till vår kyrka söndag efter söndag? Och så tänker de, det vore underbart att få finnas med. Men jag är ju sån här, jag passar inte in. Jag röker ju. Jag tar en liten hutt på lördagskvällen. Och jag svär ju. Jag passar inte in. Och i värsta fall tänker de så här. Jag är inte rik som dem. De har så fina kläder. Och det har vi ofta. Så väljer man att sitta på distans och bara titta när vi gång på gång går till kyrkan. Eller också sitter man i kyrkbänken och låter sig ryckas med en målande predikan om vad Gud vill göra med människors liv. Och du känner, jag vill! Men så kommer det som ett vått täcke över dig, det där som du har gjort. Och så jämför du det med andra och konstaterar, jag räcker inte till. Men nu sitter han där uppe, Sakaios, och Jesus kommer. Mumlet stiger i decibeltal och Jesus kommer vägen fram. Och så händer det där oförväntade. Helt plötsligt stannar Jesus till precis under trädet där Sakaios sitter. Och han tittar rakt upp i lövverket. Och alla andra tittar också upp i lövverket. På de håriga benen som dinglar. Och i ändet på dem så hänger ett par sandaler på smutsiga fötter. Och en del tänker, det är ju pinsamt. Men Jesus, han ser någonting annat. Han ser en människa som längtar. En människa som har flyttat fram positionerna och som är fylld av en önskan. Om jag bara fick en liten skymt. Så han gör det oväntade. Han säger Zacchaeus. Han tilltalar honom med namn. Han säger kom ner för jag vill gästa ditt hem. Inte bara att han säger, kom ner Zacchaeus, vi får ta hand. Din önskan ska gå i uppfyllelse. Här, kyss mig på knogen och du kan berätta det för alla. Nej, han säger, kom ner, för jag vill följa med dig hem. Det vill säga, rakt in i vardagen. Dit där du ska när du lämnar kyrkan. Där det ser ut som det gör. För sån är Jesus. När han ser en längtan så utmanar han fullt ut och säger han, jag vill bli en del av ditt liv. Hela ditt liv. Utan tanke så säger han, jag vill följa med dig hem. Och jag skulle få panik. För den första tanke jag skulle tänka när jag hade hoppat ner och han säger, jag vill följa med dig hem. Vänta nu, vad är det som ligger på köksbordet? Vad är det för tidningar jag har där? Och vad sitter i videon? Hos mig skulle han ju bara se Svensk Jakt och Dagen, så det är ju lugnt. Men jag skulle ju fundera på en del annat. Och du kanske också gör det. Men Jesus utmanar alltid människan att bli en del i vardagen. Och han säger, Zacchaeus, jag vill följa med dig hem. Det oväntade sker. Mannen får ett möte med Jesus Kristus och livet tar en helt ny vändning. Varför gör han det? Han som har skapat himmel och jord. Han som har miljoner änglar som gång på gång böjer sig ner och lovsjunger honom. Han som skulle ha tagit gatan rakt fram och bara vinkat lite och gottat sig i dolskapet. Varför stannar han under trädet hos en karl som just har gjort bort sig? Svaret finns i den text som vi läste. För att han alltid är ute efter det som har gått förlorat. Och han älskar varje människa. Hur många i Södertälje sitter med samma längtan? Vi har en kvinna i Karlstad. En helt vanlig värmländska brukar jag beskriva henne som. Hon är nyfrälst. En värmländska är en sån som älskar dansband. Är mycket intresserad av New Age. Och pratar oavbrutet. Det är en värmländska. Glad. På. Härlig. På många sätt. Hon kommer till våran kyrka på en alfagrupp. Och hon är lite skeptisk. Men hon har drivits dit för att hon har fångats av budskapet som det kristna evangeliet står för. Och hon vill lära sig mer om Jesus. Hon sitter på alfakursen kväll efter kväll efter kväll. Och vi som lärare försöker att trycka på så gott som det går. Och när vi kommer till helande så kör vi hela batteriet. Under och tecken och de mest fantastiska saker som kan hända. Och hon sitter helt oberörd. Och man lämnar den där miljön besviken och misslyckad som talare och tänkte, det var väldigt. Hade ju bra exempel. Men sen en söndag. Några veckor senare så kommer hon storgråtande och så säger hon, nu har jag bestämt mig. Jag har lämnat mitt liv till Jesus. Och jag går igenom gudstjänsten. Jag hade talat till henne. Jag sa ju inget idag som var speciellt. Så sa jag, vad var det som du reagerade på? Som jag sa? Nej, inget. Vad sa du? Det är ju inte vad man vill höra. Men säger vi, hur kommer det sig att du vill bli en kristen idag? Jag är överbevisad, sa hon. Jag har varit inom New Age. Jag har sett de mest spektakulära saker hända. Jag har sett människor sväva. Konstiga, obeskrivliga upplevelser. Ljussken. Alltihop har jag sett. Det biter inget på mig. Men här idag så har jag fått upp ögonen för något som jag inte har funnit någon annanstans. Jag har sett grönsakerna så. Va? Vadå gröns? Ja, det ni talar om. Frukten menar du. Ja, frukten menar jag. Frukten av den helige ande. Det som jag behöver i mitt vardagsliv för att orka med en vecka till. Det har jag sett i er gemenskap. Och det blev för mig det överbevisande skälet till att jag vill lära känna Jesus. Några veckor senare så kommer någon som säger, jag skulle vilja bli döpt. Och vittnesbördet är det här. Jag frågar henne, hur kommer det sig att du vill bli döpt? Och vad säger dina vänner? Då tittar de på mig med stora ögon. De får la säga vad de vill. De säger, om du är intresserad så här, att jag är den väninna i vår gemenskapskrets som på kortast tid har blivit hjärntvättad. Det är vad de säger. Men mitt svar är det här, att Jesus har med mig gjort någonting som New Age-terapeuter aldrig har lyckats med. Han har fyllt mitt inre med ett välbehag och med en självkänsla. Så när jag går där hemma i mitt hus, i mina mysbyxor och kliar mig i rumpan, sa hon, då känner jag mig vacker. Det har Jesus Kristus gjort med mig. Därför vill jag tillhöra honom. Jag döper dig, sa jag. Det räcker gott. Ta det där första i vittnesbördet, det andra tar vi sen. Och jag döper henne till Kristus. En människa som på distans har tittat, längtat och sökt överallt. Men helt plötsligt stannar Jesus. Och så säger han, jag vill följa med dig hem. Och så sker vardagsundret. Människan byggs upp inifrån och ut. Och värdigheten är tillbaks. Hon har fått det som livet måste bestå av. En självkänsla. Hon är älskad och hon brinner för Jesus Kristus. Det är ett elände med nyfrälsta i församlingen. För det blir så mycket jobb. Hon tar ju med sig sina vänner direkt. Och det är märkligt vad de har lätt att ta med sig vänner. De har ju samma typ av arbetskamrater som jag. Nej, inte riktigt. Mina är oftast troende. Men hon kommer nu med sin väninna på söndag förmiddagsmötet. Hon sätter sig ner. Hon lyssnar intresserat, den här kvinnan. Och jag talar om utmaningar. Vikten av att pröva något nytt och satsa. Så står jag vid dörren efteråt och så kommer hon och säger, hälsa på min väninna, hon tyckte det var bra. Och jag hälsar. Så hon, ja, det var väldigt intressant. Så berättar hon lite vem hon är. Jag frågar, vad gör du? Så, ja, jag är instruktör på Karlstad buggförening. Apropå predikan tycker jag pastorn ska pröva det. Ja, ja, jag har ju varit här, sa hon. Nu är det din tur. Så jag sa det när jag mötte äldstekåren. Jag vill bara förtydliga en sak. Att om jag skulle börja bugga så är det för Kristi skull. Men jag såg framför mig vad Jesus gjorde med denna kvinna. Och jag känner ryktet om Jesus, om det så är obekvämt ibland, måste få spridas. Precis så som det är. Inte inpackat i något luddigt, mesigt, liksom fodral. Utan berätta sån som Jesus är rakt av. Och så får människor själva bedöma om de vill möta honom eller inte. Mannen ställer sig upp trots att så många knorrar och skriker och pekar. Och så utbrister han. Herre, jag vill ge av det som har varit det mest kära. I mötet med Jesus så trycks egoismen ut. Skiten försvinner ut, för in kommer Jesus med ljus och hjärtat förvandlas. Han reser sig upp i sin fulla längd och säger, jag vill dela med mig. Och han börjar att leva, och anden i honom ger honom styrka och frimodighet. Konsekvensen är alltid där Jesus får flytta in genom sin heliga ande, där flyttar så mycket annat ut. Får jag bara avsluta med att berätta om Andrés. Han ligger så varmt om mitt hjärta, har gjort det den sista tiden. Han kom med 30 colombianska flyktingar till Karlstad på FN-kvot. Det vill säga, Integrationsverket kan inte säga någonting, för deras situation är så kaotisk så att de har hamnat här och behöver inte prövas i vårat snea system. I alla fall så kommer de till Karlstad, och en tolk på Integrationsverket säger så här: ni i kyrkan, skulle inte ni kunna göra någonting för att de här skulle få känna sig hemma? Och jag tänker, vad ska vi göra? Men jag säger, vi ger dem grunderna för svenskt umgänge. Vi bjuder dem på kaffe och bullar och lär dem att fika. Det är det viktigaste. Så vi tar dem till kyrkan, de kommer 30 stycken, och vi har dragit ihop en sån mängd av bullar så jag tänker, äter de upp det här, då blir det jobbigt. Och de sitter och de äter, dricker kaffe och mjölk och pratar. Och när vi har beskrivit vem jag är och vad vi är i för kyrka, så kommer Andrés fram, han är 18 år. Och så säger han så här: tack för bullarna via tolk. Jag är ateist, det finns ingen gud, får jag komma hit ändå? Provocerande, med en rätt svart blick, så tittar han på mig, och tolken försöker väl få till det där lite vackert, men det blir det ju inte. Så jag tittar tillbaks på honom och säger, du är alltid välkommen hit, Andrés. Så får jag veta att hela hans liv har varit ett enda långt helvete, 18 år gammal. Det sista han fick se när han lämnar Colombia var hans far bunden ihop med armarna, släpandes efter en motorcykel, rullandes mot gatstenarna. Det är det enda han såg av sin far innan han fick fly för sitt liv. Nu är han uppfylld av hat och ilska och satt i en kyrka, och alltihop provocerar honom, utom bullarna. Men han kommer tillbaks. Han fikar mer med oss och han börjar finnas i vårat sammanhang, men lika svart i blicken. Men så var det så här att vi tänkte att han får bara finnas, han får bara vara i vår miljö tillsammans med våra ungdomar, och de är ytterligare ett antal tonåringar, och vi säger så här, vi ska ju snart på vinterläger, och jag tänker så här, dit ska ju han med. Så vi hyr skidor, fixar utrustning, hela rubbet, och så när vi kommer dit upp till Trysil så säger jag till några av grabbarna, ta med han upp i Svartbacke. För jag tänker, kommer han upp där så blir han snart troende. Första gången som de är i miljö med så mycket snö. Och han skrattar. Han finns med när vi åker där, och han plogar, och han lär sig snart det viktigaste av svenska ord. Nybörjare, vrålar han. Och så kommer han plogandes och skrattar så han kiknar. Han finns med i gänget. Han sitter och lyssnar, men han är ateist, säger han gång på gång, för att liksom stryka under att det är vad han är. Men han anmäler sig till en alfakurs, och snart börjar detta märkliga hända, att han är en av dem som börjar försvara våra tankesätt. Och när de andra colombianerna gör lite narr av Jesus Kristus, så är han den som sätter ner foten och börjar försvara Jesus som ett föredöme. Och jag sitter förundrat och tittar på honom med stora ögon. Och så tittar han på mig. Ja. Och jag tittar tillbaka och säger, ja. Det går ett halvår. Sen rätt vad det är så ställer han sig upp på alfakursen och så säger han, jag har ändrat mig. Jag har mött Jesus Kristus, och någonting har skett med mitt hjärta. Jag tror på detta. Jag har upplevt att det är sant. 18 år gammal. På ett halvår så har hela hans liv börjat ta en helt ny vändning. Han står nu framför mig efter en förmiddagsgudstjänst med en fråga på läppen och säger så här: Mats, kan man få bli döpt i eran kyrka trots att man inte kan svenska? Jag tänker den härdiska tanken först att det är nog för att han vill smälta in i vår gemenskap som han vill bli döpt. Så jag ber tolken och han träffar mig för ett dopsamtal. Och jag börjar att grilla honom för jag misstänker att det är för att han vill bli som oss. Så efter en liten inledning av mig så tittar han besviket på mig och så säger han: tror du inte jag menar allvar? Jag har mött Jesus Kristus och mitt hat har försvunnit. Jag har inte velat drömma om en ny dag, men nu drömmer jag om en ny dag. Jag skulle vilja bli döpt till Jesus Kristus. Och så beskriver han sitt möte med Jesus Kristus och tolken han grinar så han snorar ner mitt skrivbord och jag också. Till slut så tittar Andres upp och säger han: har jag sagt något fel? Nej. Fortsätt. Och så säger han så här: jag vill bli döpt, men jag undrar, tror ni att jag skulle kunna bli missionär och åka till Afrika för att hjälpa dem som har det så svårt? Andres, 18 år. Jag läser min bibel om Sakaios och jag ser att när Jesus har fått sätta sig ner med den mannen så sker någonting med hjärtat. Och snart börjar någonting annat att komma ut än hat och egoism. Det oväntade är ett faktum. Herre, här är jag. Jag vet inte om du sitter här ikväll och så tänker du så här: visst, det låter så bra, men. Och så börjar du rada upp de här männen. Kanske Jesus stannar framför dig ikväll och så säger han: just därför vill jag följa med dig hem. För där hemma i ditt hem vill jag sätta mig ner och umgås med dig. Och männen ska förvandlas till utropstecken. Det vill säga, hindren kommer att röjas undan och livet kommer att börja pulsera. Livet tillsammans med Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans? Kära Jesus, tack för att inte ett enda ord om dig har varit överdrivet ikväll. Inte en enda liten nyans har kunnat få dig att bli större än vad du är. Du är så mycket mer än det jag har lyckats måla. Du är så mycket större och så mycket mer fantastisk. Så generös och fylld av nåd. Herre, tack att du är här ikväll med möjligheter som är obegränsade. Herre, vi har hört att du redan har rört vid någon som har varit sjuk. Du har stannat upp ikväll för att visa din kärlek och du fortsätter att stryka under vad du vill ikväll. Helige Ande, kom och locka till lovsång. Kom och res människor upp i dess fulla längd. Så att de med högt buret huvud får gå hem för att dela vardagen med dig. Det du ska kunna påverka det liv som de lever. Där smuts och misslyckanden får trycka ut och ersättas med renhet och frid. Tack Herre att du är här just nu. Tack för att vi alldeles strax ska få stämma upp i en gemensam lovsångskör för att hylla dig. Tack Herre för att det är sant. I Jesu namn. Amen.